Kontoret där Gustav Sveriges museum är inrymt. Museet har nyligen i ordning ställts efter en tids vila genom ett tålamodsprövande och skickligt arbete av gravören Johan Hellqvist. Han kommer nu att berätta om en del av de 6000 inregistrerade föremålen som utgör ett tvärsnitt av Gustav Sveriges produktion från 1830 till 1920. Varsågod, Johan.
Omedelbart till vänster innanför dörren börjar en monter med det äldsta bevarade föremålet. Det är föremål från 1830- och 40-talet. Bland annat en tallrik som förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är en ovanligt stor tallrik, 26,5 cm i diameter, och den är målad med rågodsfärg i riklig mängd i blomgrupper. På baksidan av tallriken står det målad vid Gustavsbergs fabriker av M.G. Ljungqvist 1845 den 15 i 10. Tallriken är en så kallad, ett så kallat gesällprov där vederbörande har målat upp det vackraste de kunde och lämnat in det till bedömning, och så har de erhållit den mycket efterlängtade titeln gesäll.
Och vad är det här för vackra blå tallrikar med slott och herreseten på här?
Det är en stor servis för köpt från England omkring 1835. Den är mönstret i koppargravyr och plåten är köpt från England, men i botten var den försedd med en grupp med elefant och kinesiska tempel. Gustavsberg tyckte inte riktigt om det där, utan de lät istället gravera svenska slott och herresäten, riddarhuset i Stockholm och Tullgarns slott med flera. Servisen är stor, det är, jag tror det är 3 ragufat, det är skålar, det är vaser och det är tallrikar och det är rostbiffat. Den är en mycket prydlig sak. Till det hela hör att på de några av tallrikarna, 6 stycken av de 22 cm, är det ingen fotring, utan de är helt plana under.
Ja, köpte vi plåtarna direkt från England också?
Gustavsberg köpte plåtarna först och sen graveras då de där vyerna särskilt. Och så fanns det då på den tiden 12 olika tallriksvyer.
Jag ser ett mycket vackert fat i flytande blå där, som vi ju har bekymmer med än idag att göra.
Ja, det är ett mycket vackert blått fat och tallrik. Det heter Sobravn-mönstret. Det är också köpt från England. Det fanns inte egna gravörer här på 1830-40-talet. Men troligen stannade engelsmän här då när de var här och sålde sitt graverade saker.
Hörru du, jag ser vid sidan om det här hushållsporslinet så finns det, eller fanns även då, en produktion av konstgods. Jag har några praktpjäser här.
Jaha. De sakerna som finns där, de är gjorda för att visas på utställningar och möjligen säljas sedan. Men många utav dem har varit med och visats på utställningar men kommit tillbaka osålda, och tack vare det så har vi dem kvar här i museet. Här är stora bålar, en så kallad punschbål som väl har varit huvudfigur i någon förening, och där någon stor mäktig gubbe har delat ut små punschkoppar ur den där bålen. Här finns också andra saker målade till olika utställningar. Och här finns den mycket arbetsamma parian som gjordes såsom direkt hantverk. Det börjas med 1862 och vi har här bland annat två stycken ramar, spegelramar kallas de, avsedda för en facettslipad spegel. De är 40 gånger 50 ungefär, den ena och den andra något mindre. Nu ligger de i glasmontrar, men de är gjorda med hjälp av pincett och små fingrar. Så har damer suttit och plockat ihop blommor utav olika typ och linda ihop så de ser ut som mycket vackra stora vetebullar. Här har vi också en sak som kallas jasper, J-A-S-P-E-R. Den är tillverkad så att vita mönster kan man säga är formade i små formar. Och sen med hjälp av pensel så har man plockat på sådana på pjäsen och tryckt fast dem med fingret så de har hängt med under bränningen och så har de blivit fastbrända.
Har den här kommit ifrån England den också?
Nej då. Det där tillverkas här från 1890 och till ungefär 1905. Så under 15 år gjorde Gustavsberg jasper. Nu är det upphört för länge sedan. Men i England tillverkas det fortfarande.
Jag har hört sägas att det var en lans som hade fört med sig det här godset från England, tekniken alltså.
Det är nog mycket troligt, för 1862 började de med tillverkningen. Redan 63 så fanns det med i priskuranten några små saker utav det där. Och det var engelsmän här då, en Atherton var drejare och Lance han ägnade sig åt benporslin och jasper och mycket annat. Han var en mycket skicklig man. Vi har också haft hjälp här utav framstående konstnärer inom landet. Det har professor Malmström, kanske mera känd som skapare utav tavlan Grindslanten. Han har komponerat en så kallad nordisk servis med vaser och runskrifter på. Och så var det tallrikar och fat och dylikt, så det var helt servis. Men den blev lite dyrbar i framställning och kanske inte alla människor var lika tilltalade utav den där nordiska stilen, så att det var ingen större fart på det. Men det är försök ändå.
Hörru du, jag ser där nere ett praktexemplar av parianfigurerna också. Vad är det för figur?
Den där borta, det är bältespännare. Tvenne ungdomar, manliga, som håller på att brottas. Och striden gäller ju förstås en flicka. Och striden den slutar med mycket hårda tempo för. Här finns rena tavlor också. En stor vas här, Venus Triumf. Den är målad utav en mycket skicklig målare som heter Meder. Han var österrikare. Jag har förresten gått i ritskola för honom en gång i tiden. Han har målat Kung Oscar och drottning Sofia, de finns på två vaser och de finns på två fat. Och sen har han då målat Venus Triumf och han var mycket duktig.
Hörru du, den där stora jättevasen, den blå där borta med en farbror på, vad är det för någonting? Kunde man verkligen göra så stora grejer på den tiden?
Jaha, det är den största vas som är tillverkad i ett stycke. Den är 187 centimeter hög och en skarv ner till på den. Den upptar ett porträtt i guldram av Karl den 15:e och den är gjord före 1870. Den är gjord med en metod som nu inte används. Den är gjord på så sätt att massan har klappats ut i tunna kakor och sedan byggts upp inuti gipsformen.
Som du vet så är Gustavsberg idag en storproducent på sanitetsgods. Men jag ser här på museet att vi redan långt tidigare producerade sanitetsgods.
Ja då, det finns mycket prydliga. För inte så länge sedan så lånade intendent Lagerkrans 15 stycken potter som han skulle fotografera här. Här hade vi en nu som var försedd med grekiska figurer i gul färg på röd botten. Många dylika finns. Vi har en serie tallrikar här, men det är kanske ingenting att göra något åt. Men vi har en stor vas med kunglig krona. Vasen i fråga upptar svenska regenter ifrån Gustav Vasa och så följer helskäggarna runt om sedan och slutar med Oscar den andre. Vasen tillverkas före 1897 och den gjordes med anledning av Oscar den andres 25-års regeringsjubileum. Och det var 1897.
För de där vackra tallriksdekorerna där, jag känner igen den där som Operakällan använder än idag. Är det efter Wennerberg?
Det är Wennerbergs. Wennerbergs Gunnar hette den efter Wennerberg. Han hette Gunnar. Och han har ritat den där klövermönstret.
Det var Gunnar G. som Wennerberg.
Ja, det var det. Son till Gluntarnas kompositör. Han var verksam här på 90-talet och fram till 1908 tror jag det var han var här.
Jag ser att vi gjorde en malj också tidigare. Jag ser den där vackra kaffeservisen med både bricka och allting där.
Det är en kaffeservis i svart färg och så är den belagd med guld inuti och med guld små droppar med emalj utanpå. Som bildar ett mönster. Den är nog lite svår att handskas med, men om man ska servera. Men vacker är det. Det kommer här en sak som är, den är inspirerad utav en syrenklase. Då kanske det går an att tänka hur den kan se ut. En syrenklase både i färg och i utseende på blommorna. Det var en rammakare som hette Gundersen som gjorde den här efter Wennerbergs anvisning. Och så har vi en stor rund kula här som är sådär en 70 cm i diameter. Om den står det att den är tillverkad för en firma i Hamburg på 1880-talet och den firman i Hamburg skulle skänka den där som offerkruka till kungen av Dahomey i Afrika.
Den ser modern ut.
Den går fullt ut i den moderna stilen. Den passar bra nu. Den har här har vi en stor kruka med sgraffito kallas metoden. Där är krukan drejad och sen är den överdragen med färg. Sen gällde det att hålla krukan något fuktig så att den inte torka och sprack. Då stod den i skåp av gipsplattor och gipsplattorna var indränkta med vatten. Sådana krukor drogs över med färg. Sen när det skulle dekoreras, då fick man måla med tusch eller dylikt och måla upp ett mönster och som med hjälp av skavstål skrapa bort utav färgen, och då var det ljusa ytor, något ojämna kvar. Den metoden användes i många år. Den var ny omkring 1900.
Vem har hittat på den?
Ja, den har Wennerberg kommit med. Vi har några små saker där som är signerade med GV eller Gunnar Wennerberg.
Jag ser också att det finns bord till och med i porslin.
Ja då, det finns ett marmorerat bord där, och sen finns det med kinesiska figurer på, målade av en dansk målare, heter Müller.
Den vasen som ställdes ut i Wien nu sist när vi hade utställning där 1960, och den hade ställts ut tidigare, vad var det för vas och när var det?
Det var väl Julius Kronbergs jaktnymf, målad på porslin av Meder. Ett mycket vackert färgarbete.
Nu kommer vi till vårt, våra vackra tallrikar här. Jag ser det står H. Berns på en del jordvedrestaurang. Porslin även på den tiden.
Ja då. Det finns V6 som är en gammal restaurang, Berns och Operakällan med flera. Och så finns det en hel del adelsvapen här. Det är ett mycket gammalt mönster från 70-talet. Det är en gammal benporslin, kallas glasögonmönstret.
Där står terrinen
till den, ja. Den hör till 70-talets. Och här är också en gammal från 70-talet, men det är vanlig porslin.
Här har vi en mycket vacker flytande blå.
Jaha. Den är förvärvad genom auktionsinrop. En karott med lock.
Försöker Gustav Sverige att bevaka inköp och sådant av grejer som inte finns här?
Ja då, är det så att det finns ute i marknaden några föremål som hör till den äldre produktionen och som är utav särskild betydelse, då vill Gustav Sverige gärna vara med och tillhandla sig det. Och det har redan köpts en hel del saker hit.
Här kommer en annan formgivare in i bilden.
Här kommer en annan man. Det är Helmer Åslund, en norrlänning född nära Sundsvall. Och så var han anställd här vid Gustav Sverige på 90-94. Men som norrlänning och som konstnär så kände han sig på något sätt tvingad att sitta i bur, som han hade sagt. Så han reste ut, sa upp sin anställning här, och det gjorde han några månader efter sedan han hade fått löneförhöjning. Han hade deltagit i en utställning nere i Göteborg, och där hade han fått silvermedalj för sitt deltagande. Och så kom han hem, och då gav brukspatron Odelberg honom en löneförhöjning, och allt var frid och fröjd. Men Åslund, han trivdes inte. Det var för bundet. Han ville ut, han ville se annat. Och han sa upp sig. Och då påstås det att brukspatron Odelberg skulle varnande ha sagt: tänk sig för, herr Åslund. Och det hjälpte inte. Han tänkte inte på det ändå, utan han gav sig ut utan pengar och annat. Men det gick. Han trasslade sig fram. Och sen var ju han en stor konstnär. Här finns några saker som han har gjort. En servis har han gjort, och ett stort fat med Rembrandt skrattande. Och Några krukor och dylikt har han gjort på de där korta tiden han var här.
Jag ser också namnet Josef Ekberg. Var det också en konstnär som var verksam här?
Josef Ekberg, hans far kom hit som målare och där står två tallrikar med blå blommor på som han har målat. Den ena är märkt i botten. Hans son Josef, han var först elev hos Wennerberg och sen var han självständig konstnär och var det till sin död 45 tror jag det var.
Jag ser också där det här fina graffitoarbetet som ju Ekberg har utfört.
Ja, han lärde graffito hos Wennerberg och sen utvidgade han och förbättrade det ytterligare. Här finns bland annat en stor vas med lock på och tre kronor som är ritade av Ferdinand Boberg till den utställning som hölls i Stockholm 1909, Djurgårdsutställningen.
Och här ser jag också en av de mest populära pajanfigurerna. Vad är det för en?
Det är vikingen där han står i aktern på fartyget och håller med ett kraftigt grepp med högra hand om roderkulten och står och spejar ut över havet. Det där finns det Dyvermans viking, men sen gjordes det en där en viking står i stäven på båten också, så de skulle kunna ställa upp en hel uppsättning.
Modellbeståndet på parjan var väl rätt så omfattande?
Det måste ska ha varit väldigt omfattande. Jag har sett igenom priskuranter utav pajantillverkningen och ett år var det uppe i 205 föremål. 190 ett annat. Och den sista priskuranten i parjan, den kom ut 1925, upptog 97 pjäser.
Och där ser jag slutligen den där populära ligghönan som fanns i alla gamla hem tidigare.
Ja, den var lämplig. Många mödrar hade den där ligghönan stående på en byrå och så hade de den till en hemlig penninggömma.
Och det här praktverket som står här, vad är det för någonting?
Det är en ljusstake för 36 ljus. Staken är i det närmaste 240 centimeter hög och den är gjord i ett 80-tal delar som är sammanfogade. Bland annat med en lång järnstång rätt igenom de stora stycken som bildar kärna. Den är gjord i en teknik som kallas majolika. Mycket mustiga, vackra färger. Den är gjord av två svenskar, Karlsson och Pettersson.
Det var gamla hederliga namn.
Ja.
Du, den här vackra pottan och tvättstället som är guldförgyllt här, som det står Farsta slott på, har det använts av kungen eller vad är det?
Jaha, det var så att konung Gustav V, han var bjuden till Gustavsberg på älgjakt varje år med åtföljande supé, höll jag på att säga, men lunch var det väl. Och den intogs på Farsta slott. Där ordnades ett litet rum som var försett med en kommod och där tillhörande föremål. Där, när sedan boet Odelberg skingrades, så blev de där föremålen liksom över. Och då de är mycket praktfullt gjorda så räckte museet ut armarna och fick dem, så de finns här nu bevarade.
Hör du, nu har vi vandrat runt i det här museet och vi har fått sett en del av alla föremål som finns inregistrerade. Om du skulle önska någonting för framtiden för museet, vad skulle det vara?
Ja, man skulle väl då önska sig ett riktigt museum. som inte var så eldfarligt som det här. Ett museum där som bestod mest av glas och stål eller dylikt som var, inte var brännbart. Och där man kunde räkna med att få plats för mera än det föremål som finns här inne. Det finns nära 6000 registrerade föremål, stort och smått. Och det vore roligt att få visa allt sammans.
Du menar föremål även efter 1920?
Ja, gärna det, för det finns mycket, mycket som är tillverkat då. En hel del av det är nog sparat. Men fara värt att det försvinner om det inte blir omhändertaget.
Ja, vi får tacka dig för den här mycket intressanta rundvandringen och instämma i dina önskningar om museets framtid. Tack ska du ha.